Välkommen till Skånes taltidning nummer 21 2024. Utgivningsdag torsdag den 23 maj. Solen går upp redan klockan 4.42 och ner först 21.27. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Ny version av talbokstjänsten Legimus har ställt till det för låntagare och bibliotekspersonal.
Vissa de kommer inte in alls på Legimus. Vissas böcker har försvunnit från deras konto. Vissas böcker de har försvunnit, men sen har de kommit tillbaka efter en viss tid.
MTM hoppas det blir bättre.
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och nu börjar förtidsröstningen. Vi reder ut hur du gör för att rösta.
Ja, snart är det EU-val och frågor som migration och säkerhetspolitik debatteras flitigt just nu. Men vad vill partierna göra för dem som inte ser? Svar idag från Centerpartiet.
Telegram. Dövblinda Evelina i Piteå får inte tillbaka sitt stöd. Dom i kammarrätten. Vårdkonflikten utökas till kommuner och nu varslas det också om strejk. Och guldboll i världsklass i Malmö i helgen.
Mödrar, migrän och finska krigsbarn väntar i månadens talbokstips som kommer från Helsingborgs stadsbibliotek.
Öppnat och stängt med krogar och blomster.
Evenemangstips med skönsång, strandhugg och fotbollshyllning.
Kalendern med maraton och mordballad.
Anslagstavlan med lokala delar för norra respektive mellersta, sydvästra och östra Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
I början av maj sjösattes en ny version av talbokstjänsten Legimus av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Syftet är att förbättra Legimus, bland annat när det gäller tjänsten Talboken kommer. Men låntagare och biblioteksanställda har mötts av en hel del tekniska problem. Jessica Sten arbetar på Kristianstads stadsbibliotek.
Vi har väldigt många frustrerade Legimus-låntagare som ringer till oss och även kommer till disken och vill ha hjälp eftersom de inte kommer in på sina konton längre. Vissa de kommer inte in alls på Legimus. Vissas böcker har försvunnit från deras konto. Vissas böcker de har försvunnit, men sen har de kommit tillbaka efter en viss tid. Som personal så är det svårt också att hitta på den nya sidan då vi ska byta lösenord. Och under någon period så har vi inte ens kommit in i talboken kommer heller. Så att vi har ganska många oroliga låntagare. De upplever liksom att det är något fel på deras datorer. Många äldre låntagare, de är osäkra på ny teknik och undrar då om de måste köpa nya apparater.
Har ni någon bild av hur ni tycker som personal att MTM agerar när det gäller att sjösätta nya system? Eller är det här någonting som man ska räkna med händer?
Man får väl räkna att det kan finnas vissa problem när man gör en uppdatering. Men de kunde ha gått ut med bättre information. Och framförallt bättre information till oss på biblioteken. För att på sin hemsida och även i mejl direkt till alla registrerare så har de varit väldigt tydliga med att det är till biblioteken som låntagarna ska vända sig. Så det känns som att de sjösätter en uppdatering som inte fungerar så mycket och sen lägger de det på biblioteken att ordna upp det för låntagarna. Så där tycker vi att de inte har skött det så snyggt faktiskt. Och så framförallt tänka på vilken låntagargrupp det gäller.
Sa Jessica Sten på Kristianstad stadsbibliotek. Och de förändringar som MTM gjort och som ställt till en del är bland annat överföring av samtliga böcker, användaruppgifter och läsarnas digitala bokhyllor. Peder Wollinger på MTM ansvarar för Legimus.
Och vi har testat så mycket vi har kunnat. Men så är det ju så att när man kommer till skarpt läge, ja, då är det någonting oförutsett som händer. Och det är klart, efter att tjänsten har snurrat utan problem och stabilt under en lång period och vi gör en sån här stor förändring, så är det ju så att även en minoritet av användarna blir ju ganska många fall där det inte fungerar som tänkt. Och många av dem vänder sig till biblioteket. För att biblioteken är vår bästa kanal för läsarna. Få hjälp med att använda Legimus. Och när vi hade planerat inför det här så skickade vi naturligtvis ut information till biblioteken och till registrerarna för att förbereda på de förändringar som var på gång. Men sen så är det svårt att uppskatta hur många som kommer behöva den här hjälpen. Och då har det säkert blivit lite fler än både de och vi har förväntat oss. Vi gör ju de här förändringarna för att det ska bli lättare för biblioteken och läsarna framöver. De här förändringarna siktar på att öka säkerheten och för att vi ska kunna lansera nya tjänster som då gör det lättare för läsare och bibliotek. En sak som vi vill förbättra tillgången till är att vi vill bredda målgruppen för Talboken kommer så att vilken läsare som helst som behöver det här extra stödet kan få hjälp av Talboken kommer.
Är det då så enkelt som att användare av Legimus och för den delen alla möjliga nättjänster måste vänja sig vid att det blir problem i starten vid systembyte till exempel?
Vi talades vid i ett liknande ärende för 1,5 år sedan när vi lanserade det var en större förändring. Och även då så blev det problem. Men sen så har vi ju inte talats vid på 1,5 år. Och under den perioden har vi också genomfört förändringar som har gått smidigt förbi. Hälsan tiger still. Vi gör förändringar regelbundet och ibland och särskilt då när det är lite större förändringar så märks det. Men svaret på frågan, måste man alltid förvänta sig att förändringar innebär problem? Nej, det måste man inte.
Vad är ditt råd till den enskilda låntagaren som har svårt med att fixa ett nytt lösenord?
Rådet blir ju att först titta på det som står på legimus.se. Se om det är någon av råden där som man kan följa. Vi har även en hjälpsida som vi uppdaterar löpande med vad man kan göra som en enskild användare. Om inte det fungerar, ja, men då tycker jag att man kan vända sig till sitt bibliotek. Jag hoppas att de ser att nu har vi nått ett läge när de allvarligaste problemen där många kontaktade biblioteken för att till exempel få hjälp med att byta lösenord har börjat trappa av så att vi närmar oss mer och mer en situation som är långsiktigt hållbar för biblioteken.
Det sa Peder Wollinger, ansvarig för Legimustjänsten på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Vi hörde även Jessica Sten på Kristianstads stadsbibliotek. Reporter var Dodo Parikas.
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Förra veckan började röstkorten dimpa ner i brevlådorna. Och den här veckan börjar förtidsröstningen. Hur gör då den som ser lite eller inte alls för att rösta? Det vet Maria Nordström på Valmyndigheten.
Alla ska få sina röstkort med posten senast nu, ja, innan onsdag helt enkelt. Och där står det att du har rösträtt och i vilken vallokal du tillhör om du vill rösta på valdagen. Det finns också kontaktinformation till kommunen och till oss på Valmyndigheten. Och det finns en QR-kod så att du kan gå in på vår hemsida och se alla lokaler i hela Sverige. Och lite mer sån information. För att rösta under förtidsröstningen som börjar nu på onsdag så behöver du ha med dig ditt röstkort. Men det går ofta att skriva ut på plats till lokalen, inte alltid. Och det går också att beställa ett så kallat dublettröstkort om du har tappat bort det. Så det är liksom ingen fara på taket. Röstar du i din vallokal på valdagen, då behöver du inte ha röstkortet med dig.
Då behöver man ha en legitimation om jag minns rätt.
Ja, precis. Du behöver alltid kunna visa att du är du. Så en legitimation, och är det så att ditt körkort har gått ut eller din legitimationshandling, då kan du ta med dig en person som går i god för att du är du. Men då måste den personen ha med sig en legitimation, om du inte är känd för röstmottagaren.
Kuvert med valsedlar som är märkta med punktskrift och ja. I stor stil har ni skickat ut i tidigare var. Gör ni det nu också?
Ja, vi skickar ett så kallat punktskriftsmaterial till alla personer som har anmält sig i det här registret hos Myndigheten för tillgängliga medier att de vill ha samhällsinformation på punktskrift. Sen kan man också beställa det från vår hemsida val.se eller ringa oss och beställa det här då på 020 825 825 som är vårt telefonnummer för alla frågor om valet. Och då ska man ju säga att det här materialet är ju ett kit, ett stort kuvert som innehåller information om hur man gör för att rösta då på punktskrift. Och sen ligger det valkuvert med punktskrift utanpå och stor svart skrift som talar om att det här kuvertet innehåller en valsedel för det här partiet. Så ligger det, nu blir det 11 sådana kuvert där i. Det är för de största partierna och en blank valsedel. Och då är det alltså vanliga valsedlar som ligger i ett omslutande kuvert med punktskrift som talar om innehållet. Och tanken är att man tar det här materialet när man röstar och så läser man liksom på utsidan att okej, det här innehåller ett valsedel för det partiet som jag vill rösta på. Så flyttar jag över valsedeln till ett vanligt valkuvert. Då ser det ut som en vanlig röst. Då ska ingen kunna spåra att den där rösten kommer från någon som läser punktskrift.
Kuverten är tydligt märkta på utsidan, ja, så att om man viftar med dem i vallokalen så kommer folk att kunna se vilket parti man tänker rösta på. Bra veta,
ja, precis. Men man kan ju ta med sig hela det här materialet bakom skärmen då med alla kuverten om det känns bättre.
Och den blanka valsedeln, där kan man skriva i ett parti som kanske inte finns med bland de här 11 som ni har förberett.
Ja, exakt. Man kan skriva något av de andra partierna som är anmälda och deltar i valet. Och det går också att skriva med reglett, alltså sån här verktyg för att skriva med punktskrift. Då ska den behandlas som om du hade skrivit med penna, helt enkelt.
Mm. Förtidsröstningen börjar nu på onsdag den 22 maj. Det är inte posten man gör hos längre, utan det är kommunen som håller i lokalerna. Hur hittar man förtidsröstningslokaler?
Ja, precis. Kommunerna är lokala valmyndigheter och de upprättar jättemånga förtidsröstningslokaler. Och antingen så kan man titta på vår sida val.se och där finns alla lokaler och öppettider. Eller så kan man vända sig till kommunen som har information om vilka lokaler som finns. Och det kan ju vara allt från bibliotek till köpcentra eller vårdhem kan det också finnas lokaler på.
Ja, sjukhus och boenden till exempel kan man ju befinna sig på. Kommer det finnas valbås och liknande där också?
Ja, men många kommuner har lokaler för förtidsröstning på vårdhem och boenden och så. Och då är ju det öppet vissa tider och man kan se det på vår hemsida, men det också brukar vara liksom synkas bra med personalen. Så. Och då är det som en förtidsröstningslokal. Om det inte finns någon sån lokal eller om man någon anledning inte kan ta sig dit, då har du rätt att beställa någonting som heter ambulerande röstmottagare. Och det är öppet för alla som har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta sig till en röstningslokal. Du vänder dig till kommunen och de gör upp en tid då där det kommer hem till dig eller om du är på ett vårdhem eller vart du befinner dig. Två röstmottagare som hjälper dig att rösta. Och då fungerar det som en förtidsröstning på plats kan man säga.
Mm. Rösta med bud.
Rösta med bud går också. Då behöver man ett speciellt material som innehåller kuvert och en blank valsedel. Den kan man beställa från oss eller från kommunen. Du behöver också en person som kan vara bud åt dig då. En anhörig eller liknande. Och du behöver en person eller någon som är vittne. Och skillnaden då med, vad ska man säga, budröstning kan man väl enkelt säga är att du själv gör i ordning rösten och budet transporterar den till din lokal.
Och på valdagen då finns det ju vallokalen som man kan vända sig till. Eller ska man, om jag minns rätt, också gå och förtidsrösta någon annanstans?
Precis. Skillnaden är att alla väljare tillhör en vallokal. Men alla kommuner i hela landet har också minst en lokal för förtidsröstning som är öppen. Hela valdagen 8-21. Så att du kan förtidsrösta om det inte passar att gå till din vallokal även på valdagen då.
Och hur är det nu? Om man behöver hjälp, då finns det valförrättare i alla lokaler då?
Precis, det finns personal på plats. Har du en funktionsnedsättning som gör att du måste ha hjälp att antingen ta dina valsedlar eller göra i ordning rösten, då har du rätt att få hjälp. Då får man välja en låta en röstmottagare följa med dig och hjälpa dig med att till exempel ta valsedeln eller skriva på valsedeln. Du kan också be en anhörig eller någon vän eller så följa med. Det är du själv som bestämmer vem som hjälper dig. Men röstmottagaren har tystnadsplikt, är viktigt att säga, och får inte berätta för någon då vad du har röstat på.
Nej, för att i EU-val är personkryssning, kryssa för en kandidat man föredrar, lite viktigare än annars kanske. Och det skulle ha varit tillgängligt till det här valet, men så blev det inte. Så hur personkryssar man nu?
Ja, det kan ju såklart vara svårt med en synnedsättning. Du har ju då rätt att ta hjälp av någon. Men tyvärr så är det ju svårt för många att göra det självständigt. Regeringen har ju tillsatt en utredning av valsedelssystemet. Och där ingår det bland annat att analysera och bedöma hur gemensamma eller neutrala valsedlar skulle kunna påverka förutsättningarna för bland annat personer med funktionsnedsättningar eller synnedsättning då, så att delta i valen på lika villkor. Så det här hoppas ju vi på, att i framtiden ska vi få lättare valsedlar som gör det möjligt för fler personer att rösta självständigt.
Men nu så behöver man i princip sätta en penna och kryssa i en ruta eller be någon
annan. Ja, alternativt ta en blank valsedel och skriva partiets namn och personnamnet, alltså kandidatens namn som du vill personrösta på.
Sa Valmyndighetens Maria Nordström. Och numret man kan ringa för alla frågor om valet och till exempel beställa kuverten märkta med punktskrift och storstil som innehåller valsedlar är alltså 020 825 825. Reporter var Mats Sundling. Ja, snart är det val till EU-parlamentet och nu har valrörelsen börjat på allvar. Frågor som ekonomin, säkerhetspolitik och migration diskuteras flitigt. Men vad vill partierna göra för den som inte ser eller har någon annan funktionsnedsättning? Vi frågade, och först att svara är Centerpartiet.
Jag heter Abir El-Sahlani och jag står som nummer 2 på Centerpartiets valsedel. Jag har suttit i Europaparlamentet sedan 2019 och varit den enda svenska Europaparlamentarikern som aktivt drivit på funktionsrättsfrågorna i EU.
Vad är det du har gjort?
Bland annat så har jag satt på mig funktionsrättsglasögonen i all lagstiftning jag har arbetat med. Allting från migration till datalagring till integritetsskydd till hur vi hanterar polisiära ärenden. Till sista det vi gjorde innan parlamentet tog sin paus, nämligen funktionsrättskortet, som jag tycker är en oerhört stor vinst för rörelsen.
Mm. EU har gjort en hel del saker bakåt. Ställt krav på att offentliga webbplatser till exempel ska vara tillgängliga för den som inte ser. Vad skulle du vilja säga är det viktigaste för dig och Centerpartiet framåt?
Alltså det jag skulle vilja säga är att vi har ju inte gjort tillräckligt. Självklart har vi gjort en del, men vi har inte gjort tillräckligt. Varken på nationell nivå här hemma i Sverige eller på europeisk nivå. Och Sverige är ju inte längre ett föregångsland i funktionsrättsfrågorna så som vi traditionellt har varit. Vi måste se till att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i hela EU. Det är helt klart väldigt, väldigt tydligt. Vi har ju personer som blir tvångssteriliserade i flera EU-länder. Och det finns nu en EU-strategi för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning mellan åren 2021 till 2030. Och vi i Centerpartiet har ju varit med och förhandlat fram dem under den gångna mandatperioden, till exempel funktionsnedsättningskortet. Men strategin är ju nu uttömd på förslag för nästa mandatperiod. Därför så har vi satt ihop, vi från Centerpartiet, 10 punkter, ett tillgänglighetsvalmanifest med de 10 absolut viktigaste punkterna som vi vill göra på funktionsrättsområdet där vi tycker att det borde stärkas upp. Och för mig handlar det om att underlätta bland annat den fria rörligheten inom EU. Och det är en av våra absolut viktigaste friheter som vi har fått med det europeiska samarbetet. Och det finns ju ett antal rättsakter i Europaparlamentet som sagt förhandlats fram som har eller kommer att implementeras i EU och som skulle stärka rättigheterna och underlätta livet bland annat för personer med nedsatt syn. Och bland annat så handlar det om den här EU-strategin för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om European Accessibility Act, den europeiska tillgänglighetslagen för varor och tjänster som säljs på den inre marknaden. Och där kan vi göra väldigt mycket för att just kunna tillgängliggöra informationen för konsumenten som har en funktionsnedsättning. Idag så innehåller de rekommendationer och krav för hur varor bland annat ska utformas och ha tillgänglighetsanpassningar. Och sen så är det ju webbtillgänglighetslagen för internet som sedan 2021 ska EU-länderna se till att deras offentliga hemsidor och appar är tillgängliga. Där ser vi stora möjligheter till förbättringar på flera områden. Vi driver ju bland annat att rätten att röra sig fritt ska garanteras. Vi vill se kraftigt stärkt passagerarskydd, förbättra tillgänglighet och rätt till kompensation om utrustning skadas under resan. Vi vill också att EU i samarbete med funktionsrättsrörelsen och företag tar fram EU-rekommendationer för de allra senaste och mest passande hjälpmedlen, till exempel punktskriftsläsare. Och vi vill ju att den fria rörligheten som gör att man kan jobba och plugga i andra EU-länder ska underlättas för personer med nedsatt syn och de som inte kan se. Vi vill att flytten underlättas genom att den som har behov av assistans, stöd eller hjälpmedel beviljas det tillfället i det nya EU-landet så att personen inte lämnas i sticket under handläggningstiden. Det kan handla om till exempel tillgång till just punktskriftsläsare, talboksläsare eller anteckningshjälpmedel. Så vi vill ju att funktionsrättskonventionen ska implementeras i alla EU-medlemsländer fullt ut. Det skulle också vara bra med en EU-gemensam definition av funktionsnedsättning som lyfter samhällets ansvar i att sänka barriärer för personer med funktionsnedsättning och skifta fokus från att skuldbelägga individen till att faktiskt lägga skulden där den hör hemma, nämligen på majoritetsnormen som har byggt ett otillgängligt samhälle. Och vi vill ju att rätten att rösta och delta i demokratin ska vara fullt gällande för alla. Så vi vill ju ha valsedlar som funkar för alla, som ska vara lätta också att få tag på utan att personer med synskada till exempel ska förlora sin rätt till valhemlighet. Så vi borde ju ha till exempel valsedlar med punktskrift i alla val tillgängliga i vallokalen utan att man måste be om det extra.
Mm. Till det här valet så var det ju meningen, det var sagt att man skulle kunna personrösta med valhemlighet. Men det blev ju inte så. Kommer det bli det till nästa, tror du?
Det hoppas jag. Tyvärr så la tidigare regeringen ner det projektet som startades med förevändningen att det kostar för mycket. Och jag tycker att det var ett blaha-blaha-argument. Det var ingen större kostnad. Och där också funktionsrättsrörelsen var verkligen aktiv och behjälplig i att ta fram förslag på olika valsedlar och hur det skulle kunna funka. Men tyvärr så valde regeringen att lägga ner det projektet. Annars hade vi kunnat ha det till valet i Europaparlamentet 2024.
Tillgängliga produkter nämnde du tidigare. Tillgänglighetsdirektiv kommer det fler av och det handlar mest om digitala saker kan man väl säga. Mm. Men sen finns det ju hushållsprodukter till exempel, tvättmaskiner med displayer som inte går att se för den som inte ser. Är det sådana saker du tänker lagstifta om också?
Absolut, och det är ju egentligen, det är bara vettigt egentligen att göra det på europeisk nivå för att vi är en av världens största marknader. Och då är det inget konstigt att vi har också med den här perspektiven och de här kraven på tillgänglighet vad gäller de produkter som kommer in till EU eller produceras inne i EU. Det borde egentligen vara självklarheter. Och ibland kan jag bli lite otålig på politiken när den är så långsam på att skapa samhälle som är öppet och tillgängligt för alla personer. Men ibland tar politik lite lång tid, men jag är väldigt beslutsam, jag ger mig inte.
Sa Centerpartiets Europaparlamentariker och andra kandidat i EU-valet, Abir Al-Salani. Vi har frågat samtliga partier som har en plats i Europaparlamentet om vad de tycker är viktigast. Och i kommande nummer får vi höra fler svar. Reporter var Mats Sundling.
Telegram. Dövblinda Evelina Lindberg i Piteå förlorade i förra veckan i kammarrätten. Domstolen gav kommunen rätt i att dra in hennes stödperson som kan taktilt teckenspråk. Och att det räcker med hemtjänst och boendestöd för att hon ska nå en så kallad skälig levnadsnivå. 34-åriga Evelina Lindberg föddes döv och är gravt synskadad. Förra året fick hon sina 20 timmars stöd av en som kan taktilt teckenspråk indragen av kommunen. Något som orsakat starka protester i stan och en demonstration härom veckan. Och socialnämndens socialdemokratiska ordförande har sagt att tjänstemännen fått uppdraget att utreda frågan på nytt. Den politiska oppositionen har också engagerat sig i frågan och har bland annat JO-anmält kommunen. Till Piteå-tidningen säger moderaten Håkan Johansson, citat, domen förändrar egentligen ingenting kring hur vi ser på frågan, slut citat. Och att han önskar att Evelina ska få sitt stöd tillbaka.
Vårdkonflikten som pågått sedan den 25 april när det gäller övertids-, mertids- och nyanställningsblockad för barnmorskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i landet utökades den 20 maj. Nu gäller den också ytterligare 5 000 medlemmar i kommunal hälso- och sjukvård i 29 kommuner. 4 av de här kommunerna ligger i Skåne. Det är Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Dessutom varslar Vårdförbundet nu också 2 000 medlemmar i 5 regioner, däribland Region Skåne och Skånes universitetssjukhus, om strejk från den 4 juni klockan 11. De som tas ut i strejk i så fall är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. När det gäller ögonsjukvården har man fått ta till skyddsarbete vid 3 tillfällen senaste veckan på grund av operationer som inte kunnat anstå. Men ingen påverkan på befintliga köer i dagsläget, enligt Lena Rung, verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus. En stegvis förkortad arbetstid är ett krav från Vårdförbundet som man driver eftersom 30% av medlemmarna jobbar deltid och enligt Vårdförbundets pressmeddelande gör det på grund av att många inte orkar heltid då arbetsbelastningen är hög. Region Skåne skriver i ett pressmeddelande att strejkvarslet berör hundratals medlemmar som är anställda i Region Skåne och om strejken träder i kraft kommer det innebära en omfattande påverkan på vården i sommar. Och hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne, Pia Lundbom, säger i en kommentar: vår högsta prioritet är som alltid att bibehålla patientsäkerheten och att invånarna ska påverkas så lite som möjligt i den här konflikten. De här omfattande konfliktåtgärderna innebär ökad risk för att våra invånare och patienter som är i behov av vård drabbas.
I helgen blir det goalball i världsklass i Skåne. Fredag 24 maj börjar Malmö Lady Intercup med flera av världens bästa damlandslag på plats i FIF-hallen. Det är den 23:e upplagan av turneringen som i år är ett genrep för Paralympics i Paris. Här spelar världsettorna Turkiet, tvåorna Japan, fyrorna Brasilien, femorna Kina, världsmästarna Sydkorea, sjuorna Kanada, som alla ska till Paris, liksom värdnationen Frankrike. Med är också Grekland och Ukraina. Sverige har sedan några år inte nått damlandslag och hemmafärgerna försvaras av FIF Malmös damlag, som består av det danska landslaget. Turneringen börjar fredag 8:30. FIF möter Kina 5:02 på eftermiddagen och Kanada 18:15. På lördag möter de Ukraina 11:45. Och i sista gruppspelsmatchen möter de Brasilien klockan 4. Semifinalerna börjar 9:30 på söndag och klockan 15 väntar finalen. Det är gratis att se tävlingarna som hålls i Fiffhallen i Malmö på Pildamsvägen 26.
Finska krigsbarn, norska ungdomar under tysk ockupation, komplicerade mödrar och migrän. Det är några teman i juni månads talbokstips som kommer från Helsingborgs stadsbibliotek, där Kiki Fredriksson är ny talbokstipsare. Och så här tycker hon om det.
Lite pirrigt. Jag har ju jobbat som bibliotekarie i några år och haft bokprat och så. Men jag har inte spelat in några boktips. Så det är jätteroligt att få vara med.
Och du börjar i Norge med spänning.
Ja, det gör jag. Jag börjar med Änkan av Helene Flod. Inläsare Malin Halland. Det är en talbok med text och den är 8 timmar och 48 minuter lång. För några år sedan var jag på jakt efter en deckare att lyssna på under en promenad i staden och då snubblade jag över Helene Flods debutroman för vuxna som hette Terapeuten. Promenaden blev den dagen extra lång då jag inte ville sluta lyssna. Flod har en bakgrund som psykolog och det är just den här förmågan att ta sig in under huden, inte bara på karaktären utan på läsaren, som gör hennes böcker så bra. I Flods tredje roman Änkan får vi följa Evi, nybliven änka efter 45 år tillsammans med maken Erling, innan han segnar ner på cykeln och dör. Ett naturligt dödsfall konstateras och Evi försöker samla ihop sitt liv och fortsätta med vardagen så gott det går. Men är allt egentligen så solklart? Saker börjar försvinna från huset. Barnen samtalar tyst och kryptiskt när de tror att Evi inte hör. Och en barndomsvän till Erling hör av sig och har något av stor vikt att berätta. Sker allt detta på riktigt eller inbillar jag mig? Är frågan Evi ställer sig. Kan det vara så att Erlings olycka ändå inte var en olycka? Änkan är en riktig bladvändare. Här står inte våldsdåd eller detaljerika mordplatsskildringar i centrum. Det är ett långsamt och metodiskt berättande där du som läsare dras in i Evis tankegångar och där du kastas fram och tillbaka i tidslinjen som är Evi och Erlings liv tillsammans, från första träffen till sista stunden tillsammans. Gåshuden reser sig när vi inte kan avgöra om Evi inbillar sig eller om någon faktiskt är ute efter att göra henne illa. Berättelsen suger tag i dig och släpper dig inte ens efter bokens sista mening.
Hur? Har du släppt nu eller är du kvar i boken fortfarande?
Jag går fortfarande och funderar, för att det var en riktig twist på slutet kan jag säga.
Och vi fortsätter faktiskt i Norge och det passar ju egentligen väldigt bra, för när vi spelar in det här så är det 17 maj, norrmännens nationaldag.
Ja, precis. Och Anki Olsson Flodin heter jag och jag tänkte berätta om De ovärdiga, som är en roman av Roy Jacobsen. Den är inläst av Dan Bratt. Det är en talbok med text som är 10 timmar och 53 minuter lång. Roy Jacobsen är en norsk författare som skrivit sedan början av 80-talet. Jag fick upp ögonen för honom i och med hans romanserie om Ingrid från Barröja, som skildrar flickan Ingrids uppväxt på en karg ö i Nordnorge före och under andra världskriget. Jacobsens senaste bok, De ovärdiga, utspelar sig också denna under andra världskriget, men platsen för berättelsen är nu storstaden. Romanen utspelar sig i Oslo, i arbetarkvarteret Åsen. Här myllrade av barn på gårdarna och familjerna lever trångbott i sina enrumslägenheter. Det är ransoneringstider, tyskarna har ockuperat Norge och man vet inte riktigt vem som är medlöpare, motståndsman eller bara en människa som försöker överleva kriget. I berättelsens mitt står de tre äldre tonåringarna Karl, Olav, Roar och deras familjer. Alla kämpar med att få tillvaron att gå runt. Och när det ibland dyker upp rena läckerheter på matbordet är det ingen förälder som frågar sin son var detta överflöd kommer ifrån. Det är bättre att inget veta. När pappa efter pappa på oförklarligt sätt försvinner blir pojkarnas engagemang allt större och intensivare. De börjar ana att åtminstone en av papporna är motståndsman. Innan han försvann för att inte komma hem igen lämnade han en karta till sin son som de tre ungdomarna nu försöker tyda. I sina försök blir de allt mer vågade och tar plats på tyskockuperade arbetsplatser för att komma över hemlig information, något som kommer att kosta dem dyrt. De ovärdiga är en lite annorlunda roman om ett krig, trots skildringen av ockupationen och de svårigheter och grymheter den för med sig för befolkningen. Finns en liten känsla av Anderssonskans Kalle. Många scener är riktigt roliga. De tre ungdomarna är rätt fräcka i sina olika företag och driver jäck med vuxenvärlden och förstås allra mest med tyskarna och deras medlöpare. Dessa skildringar gör den till en också bitvis underhållande bok som inte enbart blir en sorglig skildring av ett krig utan också en berättelse om mod, vänskap och kreativitet under en mörk tid av Norges historia.
Och vem är det som är de ovärdiga i boktiteln?
Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Är det de som går på tyskarnas sida? Eller är det de som bor trångt i enrumslägenheterna som inte räknas? Jag tror att man kan ha ganska många olika funderingar kring detta när man har läst boken.
Och vad tänker du själv?
Jag har nog tänkt att de ovärdiga var de här ganska fattiga tonårskillarna. I andras ögon är de betraktade som ovärdiga. Men jag tror att det handlar helt om vilket perspektiv man tar. Att komma där och ockupera ett land är väl det mest ovärdiga man kan göra.
Och så fortsätter vi med samma period, andra världskriget. Fortfarande Norden men inte längre Norge.
Precis, jag tänkte berätta lite om en fackbok som heter De finska krigsbarnen, ett nordiskt familjedrama. Den är skriven av Ann Nelin och inläst av Anna Westberg. Det är en talbok med text som är 5 timmar och 17 minuter lång. Jag har valt den av en lite speciell anledning. Under min uppväxt på 60-70-talet så hörde jag talas om de finska krigsbarnen. För mig som barn i ett land som stått utanför andra världskriget var det bara ett begrepp som jag inte förstod så mycket av. Dessa mina jämnåriga klasskompisar, de var födda i Sverige men med finst påbrå och namnen lite märkliga. Ritva, Pirko. Som vuxen började jag intressera mig mer för finländare i Sverige och insåg att det finns en lång historia. Från 1500-talets svedjebruk, krigsbarnen som kom till Sverige under 40-talet och sedan arbetskraftsinvandringen från Finland under 60- och 70-talet. Under 2000-talet har det kommit fler berättelser om att vara finskt krigsbarn. Dessa har skrivits, kanske inte så mycket av krigsbarnen själva, men av deras barn i ett försök att förstå sina föräldrar. Och ett exempel är berättelsen Sörjen som blev av Anna Tackanen. Men hur var det att vara en finsk mor? Fadern var ju oftast inkallad under kriget. Varför skickade man iväg sina barn till ett främmande land, till okända människor? Och hur var det att som svensk ta emot ett litet barn med ett helt annat språk och veta att barnet bara var till låns? Och inte minst, hur var det att vara ett litet barn som tvingas lämna sin familj, bli satt på ett tåg och inte förstå något alls? Anne Lin ger med sin bok De finska krigsbarnen, ett nordiskt familjedrama, en inblick i såväl barnens som föräldrarnas och fosterföräldrarnas situation. Nelin är historiker och lektor vid Mälardalens universitet och har tagit del av brev som skickats mellan de finska och svenska mödrarna. Dessa brev har blivit tillgängliga för forskning först nu på senare tid. Breven berättar om oro, saknad, osäkerhet. Har jag gjort rätt? Kommer mitt barn att få det bra? Kommer mitt barn att känna igen mig? Kommer det överhuvudtaget att vilja åka hem igen när kriget är över? Förutom att vi får ta del av många gripande och smärtsamma öden ger Nelin i sin bok också en bakgrund till hur situationen att skicka barn till Sverige uppstod. Begäran kom inte från Finland utan var ett sätt att från svenskt politiskt håll kompensera Finland för utebliven militär hjälp. Boken skildrar, utifrån det som finns att hämta i breven, kapitelvis separationerna, mottagandet i Sverige, att leva åtskilda, de otacksamma barnen, hemlängtan, brev till mitt barns ömma vårdare, uppbrott och hemkomsten. Det är en ofta smärtsam men fin bok som åtminstone för mig skapar större förståelse för hela situationen och förstås ställer den frågor. Vad skulle jag själv ha gjort? Vad annat val hade jag haft?
Det blir mer fackbok här nu.
Ja, jag har läst Det mörka rummet om migränens historia och jakten på lindring av Celia Svedhem. Inläst av Charlie Haldén, en talbok med text. Den är 5 timmar och 22 minuter. Celia Svedhem skildrar ingående i sin bok hennes långa och mödosamma väg genom smärta och mörker. Hur hon stöter på oförståelse och patrull. Hur hon besitter mer kunskap om sitt sjukdomstillstånd än läkaren mitt emot henne. Och hur hon till slut får någon slags upprättelse och lindring. Men också insikten att denna ovälkomna ledsagare förmodligen kommer vara med henne för resten av livet. Som migränist känner jag igen och lider med Celia. Jag blir uppgiven när Svedhem beskriver sin vardag som yrkesarbetande småbarnsförälder och konsten att balansera en smärta som inte vill försvinna med att fungera som en social varelse. Men jag känner också hopp när Svedhem börjar ana en ljusning i horisonten och kanske, kanske till slut kan acceptera att detta är vem jag är. Men inte bara, där migränen inte får diktera och definiera personen och där omgivningens förståelse är av största vikt för att överhuvudtaget överleva smärtan. Det Svedhem lyckas med i denna bok är att fånga även dig som inte har tidigare kunskap eller erfarenhet av migrän, eftersom det är kampviljan och lusten att se bortom sjukdomstillståndet som är det centrala i boken. Och där livslusten kan appliceras på många faser och skeenden i livet. Ett annat plus i kanten är den djupdykning hon gör i historien, där hon lyfter fram prominenta personer från författare till vetenskapsmän som alla lidit av migrän. Och där diagnoserna och botemedlen varierat beroende på när i historien du befinner dig och vilket kön du tillhör. En fantastisk titel också som syftar till den mörker som migränister lever en del av sitt liv i, både fysiskt och psykiskt.
Och du använder begreppet migränist och att du själv har det. Vad har det betytt för dig?
Jag hade mitt första migränanfall när jag var 5 år gammal. Och det var inte oväntat eftersom min mor också hade migrän. Sen har den utvecklats under åren, kommit och gått. Någon gång en gång om året, men nu för tiden får jag det en gång i månaden. Därför att jag har numera hormonell migrän som jag utvecklade efter mitt andra barn. Så jag går och väntar på vad man kallar för övergångsåldern. För då kanske jag äntligen kan slippa min migrän. Och också slippa den medicinering som det innebär. Men det finns folk som har det värre, tänker jag.
Och nu blir det skönlitteratur från Australien.
Ja, jag har valt boken Kallt nog för snö av Jessica Au. Den är inläst av Anahi Jackaman-Rios och det är en talbok med text som är 3 timmar och 36 minuter. Kallt nog för snö är en kort och finstämd berättelse om en åldrande mor och hennes vuxna dotter. Den utspelar sig under en semesterresa i Japan där modern aldrig varit. Det är dottern som ordnat resan och bjudit med sig sin mor och vi anar att i inbjudan finns ett hopp om att komma sin mor närmre innan det är för sent. Dottern har lagt ner mycket möda på att sätta samman ett program för vistelsen med upplevelser som hon gärna vill dela med sin mor, men den gemenskap hon längtar efter vill inte riktigt uppstå. Under berättelsens gång får vi veta att familjen är född i Hongkong men har flytt därifrån av en anledning. Till vilket land vet vi inte. Bara att modern har svårt att göra sig förstådd i det nya landet på sin perfekta kolonialengelska. Vi får också korta glimtar från dotterns uppväxt, hennes hunger efter kunskap och längtan efter att passa in i den universitetsmiljö som med den bakgrund hon har inte är självklar. Detta är en väldigt konkret roman som med ett vackert och enkelt språk berättar om några dagar i Japan. Men mellan raderna kan vi ana en problematik som handlar om många existentiella frågor. Familj, klass, migration och inte minst längtan efter närhet. Jag tänkte ge ett litet smakprov på hur den här texten är skriven. Vi bodde inte längre i samma stad och hade egentligen aldrig rest någonstans tillsammans som vuxna, men av skäl som jag ännu inte kunde formulera hade det börjat kännas viktigt att vi skulle göra det. Till en början hade hon varit motsträvig, men jag hade insisterat och till slut hade hon gått med på det. Inte rätt ut, men genom att protestera mindre och uppvisa en tveksamhet i telefon när jag förde saken på tal. Och dessa tecken visste jag var hennes sätt att bekräfta att hon skulle följa med. Jag hade valt Japan eftersom jag hade varit där förut, och även om mamma inte hade det tänkte jag att hon nog skulle känna sig tryggare med att utforska en annan del av Asien. Och kanske kände jag att detta på något sätt skulle göra oss jämbördiga, att vi båda skulle vara främlingar här. Jag hade bestämt mig för hösten eftersom det alltid varit vår favoritårstid. Trädgårdarna och parkerna skulle vara som vackrast då, sent på säsongen när nästan allting var förbi. Jag hade inte räknat med att tyfoner fortfarande kunde inträffa. Det hade redan utfärdats flera varningar. Och det hade regnat ihållande sedan vi kom.
Det är en mor som står i centrum, kan man säga, i nästa bok också.
Verkligen. Den heter Ofri jord och är skriven av Claire Fuller. Inläst av Mårten Edman. Det är en talbok med text och den är 10 timmar och 53 minuter. Tvillingarna Julius och Jeannie har bott hela sitt liv på ett och samma ställe tillsammans med sin mor. Musik och trädgårdsarbete förgyller livet för trion och de lever från hand till mun. När modern förolyckas i hemmet ställs allt på sin spets och tvillingarna blir inte bara varse om moderns hemligheter och lögner utan också hur kall och oförlåtande världen utanför kan vara. Allt de någonsin känt till hotas att de kullkastas och inte bara splittra en familj utan också en by. Det blir en lång och mödosam väg till upprättelse och förlåtelse. Att läsa Claire Fullers roman är lite som att sätta sig i en berg- och dalbana. Det börjar med att sakta ta dig uppåt. Modern dör, knall och fall och lämnar sina medelålders tvillingbarn att ta hand om inte bara kroppen utan också ett hus i förfall. Det finns ändå ett hopp och en levnadsglädje med omsorgen över odlingen och varandra. En känsla av frihet och självständighet och en möjlighet att själva staka sin framtid. Barnen har i alla år levt vid sin mors skyddande barm och ska nu stå på egna ben på gott och ont. Sakteliga upptäcker syskonen. När vi så kommit högst upp i berg- och dalbanan är det fritt fall ner. Vi kan bara handfallna sträcka ut armarna i luften och skrika nej, nej, gör inte så, det kommer inte gå bra. Och så fortsätter det genom boken. Precis när man återhämtat sig från den ena loopen och sakteliga börjar se slutet på banan kastas vi rakt ner igen. Men det finns hopp. Det och två karaktärer med en oerhörd styrka att resa sig gång på gång. Ofri jord är en läsupplevelse som stannar kvar hos dig som läsare och får dig att reflektera kring styrkan att orka resa sig gång på gång.
Om månadens talbokstips från Anki Olsson Flodin och Kiki Fredriksson på Helsingborgs stadsbibliotek var följande. Kallt nog för snö av Jessica Au. Änkan av Helene Flod. Ofri jord av Claire Fuller. Det ovärdiga av Roy Jakobsen. Det finska krigsbarnen. Ett nordiskt familjedrama av Ann Nelin. Och Det mörka rummet om migränens historia och jakten på lindring av Celia Svedhem. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. Restaurangkedjan Reko Sushi and Bowls har satt sina krogar i Ängelholm och Lund i konkurs och stängt. Adresserna var Vaktgatan 20 respektive Klostergatan 7. Den hållbarhetsfokuserande kedjan stängde förra året restaurangen i centrala Helsingborg och finns nu kvar på Tågaborg samt i Malmö. I Vinslöv har en blomsterbutik både stängt och öppnat. Blomsterdesign på Stora Torggatan 3 slog igen i början av året, men nu har lokalen tagits över av en ny ägare och fyllts med blommor igen. I Malmö har den indiska restaurangen Deli knoppat av sig. Nu finns de inte bara på Södra Förstadsgatan 66 utan också i sina gamla lokaler på nummer 80 på samma gata. Här under namnet Deli Gossip, där man säger sig servera indisk pizza, pasta och grillat. Och i Landskrona stänger Stora Coop sin butik på Österleden 165 den 30 juni.
Evenemangstips. Vi börjar med en hyllningskonsert till ett fotbollslag, Malmö FF i våra hjärtan, som ges på Malmö Live den 23 maj klockan 19, den 24 maj klockan 17.30 och 20.30 och den 25 maj klockan 18. Priset för denna en timme och 20 minuter långa konsert är från 275 till 475 kronor. På scen ses Advance Patrol, Familjen, Jonathan Johansson, Tingsek, Joy och Lolo Lamotte. Fritte Fritsson är konferencier. En storslagen hyllningsfest utlovas med låtar som har koppling till Malmö, Malmö FF och Malmö symfoniorkester i arrangemang som är nyskrivna speciellt för orkestern. Biljetterna köps hos Malmö Live. Nu på fredag den 24 maj klockan 11 är författaren Elin Unnes på Fredriksdals stora sommarutställning i Helsingborg och visar själv utställningen Biofili, en kärlekshistoria av Elin Unnes. Biofili är teorin om att människan har en inneboende kärlek till andra arter. I sin första trädgårdsutställning utforskar Elin Unnes olika sätt att skapa kontakt över artgränserna via ritualer, smakexperiment och doftande rosor. Utställningen pågår sedan från den 25 maj till den 29 september i kryddträdgården, skaparverkstaden och i den gamla trädgårdsmästarbostaden. Flera av Elin Unnes böcker finns inlästa som talböcker och även som punktskriftsbok. I Odödliga odlares sällskap, Livsläxor och botaniska tricks. Den finns som talbok och punktskrift, liksom The Secret Gardener, dumsnåla tips för nygamla odlare. Medan Herbariet enbart finns som talbok med text. Demokrati mellan valen och funktionshindrad delaktighet är rubriken på en sammankomst den 30 maj på ABF-huset i Malmö som ligger på Spånehusvägen 47 och i Stora salen. Det handlar om tillgången till information, fysisk tillgänglighet, att inte uppleva sig inbjuden eller medräknad trots engagemang och beroende av de politiska besluten. Här hörs forskare och personer med egen erfarenhet av funktionshinder berätta. Sen blir det en panel med politiker från kommunfullmäktiges partier. Det är Studieförbundet Vuxenskolan och ABF i Malmö som arrangerar. Evenemanget börjar klockan 13 och slutar 15.30 med tid för mingel om man vill stanna kvar efteråt. Det är gratis inträde. På Sofieros slott blir det för första gången allsång i samarbete med Helsingborgs symfoniorkester i Slottsparken, eller närmare bestämt på den kungliga fotbollsplanen, lördagen den 8 juni klockan 17. Och allsångsledare är operasångaren Rickard Söderberg, medan Philip Faber dirigerar orkestern. Det blir både Carmen och Till havs, men också Idas sommarvisa och Fjärilen vingad syns på Haga med flera visor. Det är väskförbud för hela konsertområdet. De enda väskor som är undantagna är skötväskor och medicinväskor. Mat och dryck finns att köpa på plats, insläpp från klockan 16 och allsången pågår från 17 till 19. Biljetterna som köps av Sofiero kostar 375 kronor för vuxen, 195 kronor för ungdomar mellan 12 och 18, 50 kronor för barn 2-12 år, medan de allra yngsta går gratis. I Tivoliparken i Kristianstad blir det musikaliska strandhugg i sommar. Den 13 juni klockan 19 är det premiär med Kristianstads stadsmusikkår. Med en blandad repertoar där några exempel är ABBA, Piazzolla, Beatles och Whitney Houston. Den 20 juni, samma tid, klockan 19, och det gäller för alla musikaliska strandhugg. Då spelar Hemvärnets musikkår, och en vecka senare, torsdagen den 27 juni, är det Moreau som står på scenen. De har bland annat spelat på Nalen i Stockholm och senast sågs de när de medverkade i en hyllningskonsert till Pugh Rogefeldt på Cirkus. Den 4 juli är det Åhus blåsorkester som står för underhållningen. Den 18 juli Malin Östband, följt av artisten och låtskrivaren Viktor Krone. En annan låtskrivare som bland annat skrivit musik till Lisa Nilsson och Bo Kaspers orkester är Andreas Mattsson, som uppträder den 1 augusti och avslutar strandhuggen i Tivoliparken, som alla är gratis. Det gör Kristianstad storband den 15 augusti. Digilo-turnén drar ut på vägarna även i sommar och en av de första platserna som får besök är Ystad och Sandskogens idrottsplats den 6 juli. Tre stopp blir det i Skåne och nästa är i Osby den 13 juli. Och sista möjligheten, om man inte vill lämna länet, det är i Helsingborg på Hedens idrottsplats den 20 juli. Några av artisterna som är med denna sommar är Anders Bagge, Andreas Lundstedt, Andreas Weise, Jessica Andersson, Lisa Stadell och Saga Ludvigsson. På alla platser är starttiden klockan 18 och biljetterna som bokas hos digilo.com kostar från 495 kronor och uppåt. Och insläppet är från klockan 16. Sångaren Tommy Körberg ska ut på en turné kallad Grand Final. Den kommer till Sofiero slott och slottspark lördagen den 6 juli klockan 19. Ticketmaster säljer biljetter för 695 kronor för sittplats eller 595 för en plats i det gröna. Tivoliparken i Kristianstad gästas fredagen den 12 juli 19.30 och här säljer Nortic biljetter i samma kategorier för samma pris. Och till Norrvikens trädgårdar i Båstad kommer Körberg den 13 juli 19.30. Här säljer istället Tixter samma sorts biljetter för samma priser. Konserten ska vara 1,5 timmar. Biljettinformation: Malmö Live 040 34 35 00. Sofiero 042 10 25 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Kalendern för vecka 22 börjar med måndagen den 27 maj, då Beda och Blenda har namnsdag. Tisdagen den 28 maj är det namnsdag för Ingeborg och Borghild. I Azerbaijan, Etiopien och Nepal firas nationaldagar. Det är den internationella mensdagen som uppmärksammar menstruation och hälsa kring mens. Och flickors olika möjligheter till tillgång till toaletter, rent vatten och brist på mensskydd. I många länder anses mens fortfarande vara skamligt och därför så pratar man lite om det. Den republikanske politikern Rudy Giuliani fyller 80 år. Han var borgmästare i New York under en stor del av 90-talet. Men efter det blev han personlig advokat till ex-presidenten Donald Trump. Och nyligen, när han lämnade sin egen 80-årsfest som firades lite i förväg, så delgavs han misstanke om brott i samband med det amerikanska presidentvalet 2020. Åklagarmyndigheten i Arizona hade sökt honom i en månad utan att lyckas nå honom förrän nu. Det handlar om misstankarna om att Trump och hans allierade försökte att påverka valresultatet 2020 i 7 delstater, varav Arizona var en. Ytterligare 17 personer är delgivna brottsmisstankar. Onsdagen den 29 maj inleds Järvaveckan på Spånga IP i Stockholm som pågår fram till och med den 1 juni. Järvaveckans ambition är att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna och arrangerades första gången 2016. Flera partiledare från olika partier talar, men även överbefälhavaren Mikael Bydén med flera. Och det är också mycket musik och kultur, och en som uppträder är sångaren Sabina Derumba. Och så blir det en miljöpolitisk utfrågning som arrangeras av Naturskyddsföreningen med titeln Hur vill partierna arbeta för klimat och natur i EU? Bland många andra programpunkter. För 25 år sedan vann Charlotte Nilsson Eurovision Song Contest i Jerusalem med låten Take Me to Your Heaven. Det var fjärde gången som Sverige vann tävlingen. Och namnsdag, det har Yvonne och Jeanette. Och så är det Hemvärnets dag, men också Veterandagen som är en flaggdag. Torsdagen den 30 maj har Vera och Veronica namnsdag. I USA inleds US Open i golf för damer i delstaten Pennsylvania och på Lancaster Country Club, som banan heter. Golftävlingen pågår fram till den 2 juni. Och i Oslo på Bislett Stadion är det Diamond League och deltävling 6 av totalt 14. Fredagen den 31 maj är det Petronella och Pernilla som har namnsdag. I Lunds domkyrka är det gemensam doktorspromotion för universitetets fakulteter. Och alla de som under året avslutat sin forskarutbildning och försvarat sin doktorsavhandling inbjuds. Dessutom promoveras ett antal hedersdoktorer. Och hör ni höga smällar av kanonskott, så ingår även salut med kanonskott som hyllning till doktorerna. För 175 år sedan föddes Carl Fredrik Hill i Lund. Han blev senare en av Sveriges främsta landskapsmålare. Men att han skulle bli konstnär, det var inget som hans far i det akademiska hemmet tyckte var en bra idé. Men Hill började trots faderns protester på Konstakademin i Stockholm och reste sedan till Frankrike där han målade intensivt. Men hans mentala hälsa var inte bra, och han vårdades på dåtidens sinnessjukhus innan han återvände till Lund där familjen fortsatte vårda honom. Och många målningar tillkom också under hans sjukdomstid. Idag finns hans verk framförallt på Malmö museum och Nationalmuseum i Stockholm. Och när de någon gång säljs, då kostar de stora summor.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und Mekite, hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand.
För 100 år sedan föddes den tyska sångerskan och skådespelerskan Gisela May, som här på sitt mycket uttrycksfulla sätt sjunger om Mack i kniven, eller Mack i mässa. En rafflande mordballad ur tolvskillingsoperan, komponerad av Kurt Weill med text av Bertolt Brecht. Och Gisela May var också vid Berliner Ensemble i 30 år, där hon medverkade i många Brecht-pjäser. Hon avled 2016, 92 år gammal. Och så är det internationella dagen mot tobak som anordnas av Världshälsoorganisationen WHO. Och där temat detta år är skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan. Lördagen den 1 juni firar Gunn och Gunnel namnsdag. På Island väljer man en ny president efter den nuvarande Gudni Johannesson, som varit president sedan 2016. Men rollen, den är i stort sett ceremoniell. Det är final i Champions League i fotboll för herrar i London mellan Borussia Dortmund och Real Madrid. Och i Stockholm springer tusentals löpare Stockholm Marathon. För 15 år sedan störtade Air France Flight 447 i havet nordöst om Brasiliens kust. Flyget var på väg från Rio de Janeiro till Paris och planets samtliga 216 passagerare och 12 besättningsmän omkom. Söndagen den 2 juni har Rutger och Roger namnsdag. Från Oslo har Diamond League och friidrottstävlingarna flyttat sig till Stockholms stadion. Och en av dem som tävlar i Stockholm, det är Armand Duplantis. Så gillar man stavhopp är det bara att bänka sig framför tvn klockan 20-22 på kvällen. Och det är SVT och SVT Play som sänder.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Ringsjöbygden bjuder in alla SRF-are till en bussutflykt. Varmt välkomna att följa med till Söderåsens älgpark den 1 juni. Vi kommer gemensamt att åka buss från Eslöv. Samling 11.30 på Föreningstorget i Eslöv. Bussen avgår klockan 12. Fika finns till självkostnadspris på plats och det blir gemensam hemresa från älgparken. Bussen tillbaka till Eslöv avgår klockan 15 och beräknad ankomst på Föreningstorget är cirka 15.40. Priset är 40 kronor för Ringsjöbygdens medlemmar. Övriga betalar 195 kronor. Vi står inte för några reseersättningar. Anmälan görs till Sara Månsson på 0730 856 109 eller e-posta ringsjobygden@srf.nu senast måndag den 27 maj. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Skåne söker medlemmar till aktivitetsgrupp Kultur och fritid. Vi kommer nu att återinföra aktivitetsgruppen som kommer att ansvara för att planera de kultur- och fritidsaktiviteter som ska äga rum i distriktet. Vid sitt nästa styrelsesammanträde den 11 juni kommer styrelsen att utse vem som blir sammankallande för gruppen. Denna person får därefter utse sina gruppmedlemmar. Gruppen kommer därefter att få börja arbeta med förslag på aktiviteter inför nästa års verksamhetsplan utifrån den budgetram som styrelsen sätter. Är du intresserad av att anordna aktiviteter inom kultur och fritid? Vill du kanske vara sammankallande i gruppen? Hör i så fall av dig till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller e-posta skane@srf.nu. Referat. Tisdag den 14 maj åkte SRF Bjuvklippan Åstorp Ängelholm Båsta och SRF Norra ut på en dagstur som var destinationen Vattenriket i Kristianstad. Vi blev upplockade på olika ställen längs vägen och vid ankomst var det dags att ha en tur på Helgeå. Denna dag var solgudarna med oss och vi placerades uppe på båten. Och längst ovan där kunde man höra en massa olika slags fåglar. Vi fick även reda på Vattenrikets historia, deras djurliv och biosfär och även att Kristianstad är den stad som egentligen ligger under vattenytan. Med god fika fortsatte vi sedan mot snapphanerestaurangen i Knislinge. Där blev vi bjudna på en fantastiskt god snapphanestek med tillbehör. Det var fantastiskt roligt att göra ett samarbete tillsammans med tre föreningar och att träffa folk som man annars inte brukar. Mycket att prata om vid borden. Efter detta åkte vi vidare till Bo Evas café i Finja där vi fick åtnjuta hembakad kanelbulle och en fantastisk kopp kaffe. Naturen runt omkring var fantastisk. Längs vägarna vi körde lyste rapsfälten knallgula. Och lite grann genom bussens fläktsystem kunde man dofta hur gott det luktade där ute. Med en fantastisk busschaufför som bjöd på lite syntolkning och historier medan han körde och en supertrevlig syntolk på bussen fick vi allt förklarat som var runt om oss. Vi blev 34 stycken glada och nöjda personer som fick njuta av denna fantastiska dag. Hälsar Claudia Cederholm. Vi har några tillfälländringar i den regionala kollektivtrafiken. I helgen ska det arbetas vid spåren mellan Hässleholm och Diö. Från lördag 25 maj klockan 05.00 till måndag 27 maj klockan 3.15 på morgonen är Öresundstågen och Krösatågen inställda mellan Hässleholm och Älmhult. På morgon och förmiddag den 26 maj är Öresundstågen inställda mellan Hässleholm och Alvesta. Och Krösatågen inställda mellan Hässleholm och Visslanda. Bussar ersätter de inställda tågen. i Lund stänger på måndag den 27 maj till sista maj klockan 16, busshållplatsen Ridhuset B. Resenärer med regionbuss Skåne Expressen 2, 108, 166, 169 samt stadsbuss 6 hänvisas till en tillfällig stolpe 180 meter framåt på Getingevägen. I Eslövs kommun har man stängt hållplatsen Stehags station läge A. Resenärer med tågersättande buss, regionbuss 518 och närtrafikens NO3 får istället begagna sig av en tillfällig stolpe på stationsvägen cirka 200 meter österut. Och så ska det vara där till den 31 maj klockan 16. I Malmö har man utökat ett vägarbete vi berättade om för 2 veckor sedan som flyttat på 2 av stadsbuss 3:s hållplatser. Nytt är att regionbuss 131 och 139 hållplats Värnhem läge J också stängt. Med hänvisning till Värnhem A på Östra Förstadsgatan norr om bussterminalen. Och för linje 4 mot Bunkerflostrand har Värnhem läge G stängt. Med hänvisning till just Värnhem läge J. En bit in på Lundavägen. Den 26 juli klockan 15 är fortfarande slutdatumet. Och i Rinkaby i Kristianstads kommun stängde i onsdags hållplatsen Fribetesvägen läge A. Som regionbuss 551, 552 och 559 mot Åhus brukar stanna vid. Närmsta alternativ till 31 maj klockan 16 är Torvvägen A. Cirka 1800 meter söderut på Åhusvägen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag delad i 2 editioner. Här är den för norra Skåne. Och den börjar med att SRF Västra Skåne bjuder in till en resa till pannkaksladan. Tisdag den 4 juni, tid för samling i SRFs lokal 10.15, avfärd 10.45. Beräknad hemkomst cirka klockan 15. Deltagaravgiften är 120 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne. Och priset är 240 kronor. Vi kommer att avnjuta pannkaksbuffé. Dryck ingår, efteråt kan man få en kopp kaffe eller te. Och sen går det bra att se på djuren. Sista anmälningsdag är fredag den 31 maj klockan 12 till kansliet. Meddela om du inte ska med i bussen. Välkommen! SRF Västra bjuder sen in till månadsmöte. Tisdag den 11 juni klockan 14 till 16.15. I SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Vi får besök av polisen som ska prata om bedrägerier. Fikavgift 30 kronor. Anmäl dig senast måndag den 10 juni klockan 12 till kansliet. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! SRF Västra Skåne ska också till Linnea-trädgården onsdag den 12 juni klockan 14 till 16. Adress Mariehällsvägen 100 i Helsingborg. Pris 85 kronor. Deltagaravgiften är inte bestämd än. Sista anmälningsdag måndag den 10 juni klockan 12 till kansliet. Vi träffas för att avnjuta våffla, sylt, grädde och kaffe eller te i solskenet. Föreningen står för mellanskillnaden för en våffla med sylt och grädde. Om man vill ha fler våfflor får man betala dem själv. Välkommen! SRF Västra Skåne har också en midsommarfest onsdag den 19 juni i SRF-lokalen i Helsingborg mellan klockan 13 och 16.30. Det blir traditionell midsommartallrik med potatis, sill och tillbehör. Det finns vatten eller lättöl att välja mellan och detta meddelar du vid anmälan. Starkare drycker får du själv ta med. Gruppen Happy Strings kommer för att underhålla och de spelar ukulele. Lotteriförsäljning kommer vi att ha där vi själva bidrar med vinster så ta gärna med dig en men absolut inget tvång. Deltagaravgiften är 100 kronor. Anmälan senast 11 juni till kansliet som nås på 042 15 83 93 eller SRF Västra Skåne srf.nu. Meddela alltså vad du vill dricka. Endast 30 personer finns det rum för och därför är det först till kvarn som gäller. Betalning oss till handa senast den 18 juni på Swish 123 545 96 80 eller bankgiro 5954-3017. Välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Västra Skåne bjuder till sist in till sommarens första grillning. Onsdag den 26 juni klockan 16 till 18. Sista anmälningsdag tisdag den 25 juni klockan 12. Vi Vi samlas på Vaktgatan i lokalen för att gå till grillplatsen på innergården. Här möts vi av Börje som satt igång grillen. Ta med vad du vill ha att grilla och dricka samt eventuell mugg, tallrik och bestick. Föreningen ordnar med grillkol, tändvätska, ketchup, senap, rostad lök, kaffe, te och kaka. Om du önskar andra tillbehör bör du ta med dem. Sista anmälningsdag är här tisdag den 25 juni klockan 12 till kansliet. Välkommen! SRF Ängelholm Båstad hälsar kära medlemmar. Vi i styrelsen vill önska er alla en underbar sommar. Vi ser fram emot att få träffa er på våra planerade aktiviteter och hoppas att ni tar tillfället i akt att delta. Här är några av de spännande vi planerat. Onsdag den 29 maj, öppet hus på Torgträffen på Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Klockan 14 till 16. Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika. Den 1 juni blir det besök på Möllan i Ausås i samverkan med Norra Skåne. 26 juni, mat och prat hos flickorna Lundgren. 6 juli, utflykt till Ven i samverkan med Norra Skåne. 11 juli, bussresa till Vallarna och buskis med Claes Malmberg som är syntolkad. SRF Ängelholm Båstad i samarbete med SRF Halland. Och det är en öppen inbjudan till hela Skåne. 28 augusti så, mat och prat på Margaretetorp söder om Hallandsåsen. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonen 0431 30 59 69 måndag till torsdag mellan klockan 10 och 17 eller via e-post till info@srfeb.se. Välkommen hälsar styrelsen. Och SRF Norra Skåne välkomna till utflykt den 6 juli till Vens Lilja tillsammans med SRF Bjurklippan Åstorp och SRF Ängelholm Båstad. Bussen kör oss från Hässleholm, Klippan, Ängelholm och till båtterminalen i Landskrona. Busstiderna återkommer vi med. Klockan 09.30 hämtar vi biljetter och går ombord på båten. 10.20 hälsas vi välkomna av vår guide Tommy Lilja. Vi dricker kaffe och äter en god räksmörgås vid ett café som ligger i Bäckviken. Nästa stopp är vid Tycho Brahe museum. Tommy berättar om Tychos liv och gärningar. Efter detta blir det gott med en bit mat på någon av öns restauranger. Färden går vidare till Sankt Ibs gamla kyrka från slutet av 1100-talet. 16.45 återvänder vi till båten som tar oss över till Landskrona där bussen står och väntar. Meddelar vi anmälan om du har någon allergi eller om du behöver extra ledsagare. Medlemspris 400 kronor. Anmäl senast den 1 juni till din förening. För SRF Norra Skåne, Anna-Lena Päckele, telefon 0703 600 647 eller e-post alp.ledarhund@gmail.com. För Ängelholm Båstad 0431 30 59 69 eller info@srfeb.se. Bjurklippan Åstorp är det Bjarne Kristensen som har 070 518 40 17. E-post brosengard med två an, femma, outlook.com. Betala till Swish 123 130 72 14 eller bankgiro 83 94 00 44 54. Glöm då inte att skriva namn och aktivitet eller dess datum som meddelande. Du kan också betala i bussen. Välkommen hälsa styrelsen för Norra Skåne. Den lokala delen av anslagstavlan för sydvästra, mellersta och sydöstra Skåne innehåller bara inbjudningar från SRF Malmö Svedala och ett par ändringar i kollektivtrafiken. SRF Malmö Svedala hälsar först välkommen till hobbyträff fredag den 24 maj klockan 13 på Vendelsfridsgatan 13 i Malmö. Man tar med sig hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe till självkostnadspris 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.15. Vill du ha med så anmäl dig till kansliet som har telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast dagen innan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomna sen till dagverksamheten. Måndag 27 maj klockan 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag den 28 klockan 13-15.15 bingo. Kaffe och smörgås eller kaka finns för 10 kronor. Och man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till världspremiär på Malmö Opera. Joyride the Musical syntolkas söndag den 6 oktober klockan 16. Detta är en nyskriven feel-good musikal med musik av popduon Roxette. Och där handlingen baseras på en relationskomedi av den engelska succéförfattaren Jane Fallon. Adressen är Östra Rönneholmsvägen 20, pris 720 kronor per biljett, ledsagare går kostnadsfritt. Samling klockan 15.15 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar cirka 2 timmar och 30 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 19 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Vi tar emot din anmälan från med måndag den 3 juni klockan 8.30 på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är onsdag den 19 juni. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, mottagare och inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Och betalning sker till Bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050 senast måndag den 26 augusti. Skriv Joyride och namnet på deltagaren vid betalningen. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder till sist in till Hasse Anderssons avskedsturné söndag den 13 oktober. För över 60 år sedan drog han sina första ackord på Kiviks marknad. Sedan dess har hans karriär präglats av melodier som gjort honom till en folkkär artist som lockar lyssnare i alla åldrar. Nu bjuder Hasse Andersson in publiken till sin sista turné, Hej du speleman, som har premiär på Slakthusets teater. Ett varmt hej då till turnélivet och ett stort tack för alla de fina minnen som har skapats. Samling innanför entrédörrarna klockan 14 då du får din biljett och kan lämna in kläder i garderoben. Konserten börjar klockan 15 på Slakthusets teater, adress Navigationsgatan 4 i Malmö. Pris 565 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Konserten varar 2 timmar utan paus. Hemresa kan du beställa till klockan 17.30 och som vanligt blir du aldrig lämnad ensam. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 13 juni. Berätta då om du behöver ledsagning och ett inbetalningskort och efter anmälningstidens slut är anmälan bindande. Betala in på Föreningens Bankgiro enligt ovan senast den 31 augusti. Skriv Hasse och namnet på deltagaren. Och om det uppstår problem under dagen kan du ringa till Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Så några ändringar i den lokala busstrafiken. I Malmö har ett vägarbete på Hyllie stationsväg gjort att stadsbuss 6 kör en annan väg. Och hållplatsen Hyllies, lägen A och B, har helt enkelt bytt plats med varann till motsatt sida gatan. I Malmö är hållplatsen Limhamnstorg, läge A, stängt till den 24 maj klockan 16. Till dess är närmsta hållplats Gamla gatan B, 200 meter åt nordost och på Kalkbrottsgatan. I Lund är ett broarbete försenat jämfört med tidigare besked och stadsbuss 6 hållplats Köket och Sankt Lars läge A ska nu vara stängda till den 7 juni klockan 16. Och i Lund till sist har man stängt hållplatsen Bondevägen läge B för linje 2s korta turer. Med hänvisning till hållplatsen Bondevägen A som ligger 100 meter norrut på just den vägen. Så ska det vara till den 30 augusti klockan 16. Samtidigt ska linje 2 mot Nova fortsätta stanna på den vanliga platsen. Och det var hela Skånes taltidning för den här gången. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 30 maj.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!